För dig som inte har träffat mig tidigare så heter jag Daniel Sarikari och jag vikarierar här istället för Matilda. Det är domsöndag idag och enligt kyrkoåret så finns det en text i Matteus evangelium som jag ska utgå ifrån i predikan. Temat för den här dagen är Kristi ankomst eller Kristi återkomst. Och vid Jesu återkomst kommer många saker att hända. En är att han ska döma världen. Och domen är någonting som vi liksom värjer oss för och instinktivt kanske skjuter ifrån oss. Men domen, den yttersta domen, är inte bara slutet för den här onda tidsåldern utan också förutsättningen för det nya Gudsriket som har börjat, vilket ska fullkomnas. Gud har skapat jorden. Vi hörde här, Thomas läste också från Psaltaren. Allt som uppfyller den tillhör honom. Allt. Det är Bibelns utgångspunkt. Vi människor kan ju inte heller egentligen skapa något. Människan kan utveckla och förädla saker från befintligt material. Gud skapar intet. Det finns vissa skillnader. Du har dina regler i ditt hem som du för en tid disponerar. Ingen annan kan komma. Skulle jag komma och säga att det ska vara på det sättet så säger du, där är dörren. Ingen av oss tror jag heller vill leva i ett samhälle utan lagar och regler, utan vi förväntar oss att brott och ondska ska bestraffas. Men ofta vill människor inte erkänna Guds rätt till detsamma, om faktiskt det han äger. Innan jag läser dagens text från Matteus 13 så vill jag ändå poängtera att läran om en evig dom hör till grunden i den kristna tron. Och Hebreerbrevets författare börjar i kapitel 6 från vers 1 att grunderna i vad Jesus lär, Kristi lära, till det hör omvändelse från döda gärningar, tro på Gud, reningar, handpåläggelse, det dödas uppståndelse och evig dom. Det hör till kristendomens ABC. Domsöndagen är den sista söndagen på kyrkoåret och budskapet vi möter är liksom allvarligt. Men det är en oerhörd nåd att få bli påmind om att det kommer en dag. Den dagen blir det för sent att ställa saker till rätta. Men idag är frälsningens dag. Det kommer en dag för alla människor, lär Bibeln. Och i Hebreerbrevet kapitel 9, vers 27 står det att det är bestämt om människan, om dig och mig, att vi en gång ska dö, men sedan dömas. Det är Jesu undervisning som apostlarna sedan utvecklar utifrån den uppenbarelse de har. Och dit hör många andra saker som jag inte kommer gå in på, men jag kommer nämna dem här så att du har med dig det. Dit hör att även det heliga ska döma världen. Hit hör också att alla Jesus troende kommer att dömas. Där våra motiv kommer komma i dagen. Du ser, Gud ser till hjärtat. Och vad som driver oss är viktigt. Därför kan små saker vara stora för Gud. Och tvärtom. Innan vi läser dagens text så vill jag ge dig något av sammanhanget där den här liknelsen ges. Jesus, han sitter på stranden vid Genesarets sjö. Ibland är det lite förvirrat för att det är Tiberias, Galileiska och Genesarets sjö, men det är samma sjö. Det är bara lite olika namn från olika tider. I verserna innan så ger Jesus liknelser. Först om såningsmannen, sen om ogräset, skatten, pärlan, senapskornet, surdegen. Och sist ger Jesus denna liknelse om fiskenätet som är denna söndagens evangelietext. Matteus 13:47 till vers 52. Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Har ni förstått allt detta? Det svarade honom, ja. Då sa han till dem, därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge som en husbonde som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön. Himmelriket är liksom synonymt med uttrycket Guds rike. Matteus evangelium är ju primärt skrivet till judar och därför är uttrycken lite olika. Om vi jämför till exempel med Lukas, han är ju av hednisk härkomst, den enda för övrigt av Bibelns författare. Himmelriket beskrivs som ett nät som kastas ut och fångar in fiskar av alla slag. När nätet är fullt dras det upp på land och där så samlas de goda fiskarna, sorteras, men de dåliga kastas bort. Den ätbara fisken, den sparas, den oätbara, den kastas. Jag tror att det är din erfarenhet av dina fiskresor också. Himmelriket eller Guds rike har enligt Bibeln brutit ut i denna tiden genom Jesu födelse till denna världen. Det betyder att Guds rike är både här men på ett sätt ändå inte fullt ut ännu. Genom att Jesus har kommit och att evangeliet predikas om honom så kan man tänka sig att nätet kastas ut. Guds rike är ingenting som kanske är möjligt bland andra framtida eventualiteter. Jesus föddes till vår värld. Han kommer en dag tillbaka och då bryter denna Guds rikes tidsålder som vi längtar efter in. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Predikar Paulus ut från Areopagen. Ingen kan fly den dagen. Den är bestämd och den drabbar alla. Frågan är, hur hälsar vi den dagen nu? Det är ju liksom en viss skillnad att känna till en person och verkligen känna någon. Skillnaden är ju att du är känd av den du känner. Hur vi ställer oss till Jesus är samma sak som hur vi ställer oss till hans ord. Jesus han säger, den som skäms för mig och mina ord i detta syndiga släkte, för honom ska jag skämmas inför min fader. Vi kan inte separera Jesus från hans ord. Vi kan inte heller separera oss själva från våra ord. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Av frukten känner man trädet. Ett gott träd bär god frukt. Guds rike kommer bryta ut i sin fullhet när Jesus kommer åter i härlighet och makt. Men redan nu där Jesus blir trodd och hälsad välkommen i våra liv, bryter Guds rike fram i den här tiden. Överallt är barmhärtighet, kärlek, rättfärdighet, rättvisa praktiseras. Där är Guds rike. Det bryter fram redan nu genom oss som följer och tror på Jesus. Jesus kommer bli den sista dagen för den här onda tidsåldern. Den går mot sitt slut. Sista dagen för all ondska. Då ska ondska aldrig mer förorena när Gud skapar nya himlar och en ny jord. Där rättfärdighet bor. Det finns inga onda människor längre där. Jesus säger i sitt eskatologiska tal att folk ska jämra sig när Jesus kommer på himlens sky. Alla kommer inte jubla när Jesus kommer. Men Guds löfte har uppfyllts till oss. Guds löfte till den fallna människan i Edens lustgård. Kvinnans avkomma, eller kvinnans säd som det står där. Det syftar på den som är född av kvinna. Han ska söndertrampa ormens huvud, krossa djävulen hans makt. Och det syftar på Jesus Kristus. Alla vi som är här är förresten födda av kvinnor, tro inget annat. Bara kvinnor föder barn. Men bara en som har vandrat på den här jorden har Gud till sin pappa. Ängeln Gabriels budskap var till Maria: den helige ande ska komma över dig, den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Han ska sitta på fader Davids tron. Han ska vara kung för evigt. Han är det redan. Och han ska vara det för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Det är det riket som vi tillhör, vi som tror på Jesus. Vi är liksom medborgare redan nu. Och därför hälsar vi den dagen kommen. För när en domstol dömer en person så fastslår det den personen redan är. Det är inte så att han hittar på något nytt. Jag har suttit åtalad. Ibland dömer mänskliga domstolar fel. Så var det inte i det här fallet. När det begav sig. Det blev böter för min del. Jag kunde inte betala dem. Och jag riskerade att bli skuldsatt. Ni kan förstå att jag är väldigt tacksam till den personen som då betalade mina böter. Jag förtjänade naturligtvis inte det. Utan den personen kände för mig på något sätt och ville ha det så. Korset säger att skulden är betald. Allas våran skuld till Gud. Och det finns bara en vi har att tacka för det. Det var han som hängde på det korset, Jesus. Medan vi ännu var syndare dog Kristus i vårt ställe. Och den som är i Kristus, den som tar emot honom, han har övergått från döden till livet. Det är något helt fantastiskt. Det vilar ingen, eller det väntar ingen fällande dom på dig som är i Kristus. Utan det är en frikännande dom. Och det är skillnad att gå till domstol när man vet det. Jesus är domaren. Han är också frälsaren. Jag hoppas att han är där för dig i ditt liv. Det är vad det saliga bytet handlar om. Han har tagit initiativet. Vill du fatta hans hand? Redan när Jesus gick här på jorden läser vi i evangelierna att Jesus gjorde mer än predika. Han la sina händer på sjuka och han botade dem. En försmak, en början av det som ska bryta ut i sin fullhet när Jesus kommer åter. Han ska göra allting nytt. spetälska blev renade. I normalfallet så blev man ju smittad. Men Jesus, han har kommit med liv till dig och mig. Guds rike är nu här, säger Jesus. Upprättelsen av människan har börjat, en försmak. När Jesus kommer så ska han fullborda det han har påbörjat. Innan Jesus botar, ni vet den här mannen som sänks in i huset genom taket för det är sån trängsel. Fyra kompisar bär fram honom, säger Jesus först. Mitt barn, dina synder är dig förlåtna. Syndernas förlåtelse och rättfärdiggörelse har med varandra att göra, men är ändå lite olika saker. Rättfärdiggörelse ges till oss på syndaförlåtelsens grund. Och allt det här är endast möjligt genom tron på Jesus. Och de skriftlärda börjar tänka, vem är han? Det är bara Gud som kan förlåta synder. Jesus är Gud. Det är det som är själva poängen. Och när den poängen går upp för dig, det är då du är innanför. Jesus frågar, vilket är lättast? Att säga till den lame, dina synder är förlåtna. Eller säga, stig upp och ta din bädd och gå. Men ni ska veta, säger Jesus, människosonen, det är också ett judiskt uttryck. De säger ju inte Gud gärna, så det är samma med himmelriket, de säger inte Guds rike. Men det är ett väldigt specifikt uttryck för Jesus. Han säger om sig själv, han är Guds sonen. Han har makt att förlåta synder, säger han. Och han säger till den lame, ta din säng, gå hem. Och det händer. Annars är han ju inte Gud, va? Vi kan ju inte säga, liksom. Men han, sen kan vi göra saker i hans namn och sådär. Okej, allt ont i världen har sin rot i synden, lär Bibeln. I upproret mot Gud. Och Jesus är den enda personen som hävdar detta, vad jag vet, som har lösningen på det här problemet. Syndens problem. Alltså våran bortvändhet från Gud, alla våra handlingar, alla våra tankar, allt det där, konsekvenser av vår relation till Gud. Och vem vi ytterst tillhör. Människan i sitt naturliga tillstånd efter syndafallets dag är en syndare och behöver frälsning och räddning. Gud söker oss i alla tider. Han sökte den första människan. Han söker varje människa i alla tider. Han söker det bortsprungna lammet. Det är du och jag. Han söker oss. Han skapade oss. Han älskar oss och han vill rädda oss. Guds bilden är förstörd genom synden, men Gud har sänt originalet, den vi alla liksom var skapta efter, för att återskapa oss på nytt till det han ville från början. Och allt det här sker genom Jesus. Tron på honom. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv. Jesus Kristus, vår Herre. Hebreerbrevet börjar med orden, i forna tider, många gånger och på många sätt, har Gud talat till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Jesus är liksom sista ordet till människan. Gud vill inte att någon enda ska gå förlorad. Han ger oss den tiden vi behöver för att omvända oss. Det läser vi i andra Petrusbrevet, bland annat i kapitel 3 och vers 9. Men Jesus är tydlig, han säger, inte bara den som liksom säger med sin mun, Herre, Herre, ska komma in i Guds rike, utan den som gör min himmelska faders vilja. Vi kan inte genom laggärningar bli rättfärdiga. Frälsningen är inget vi kan förtjäna. Det sker genom tro på Jesus. Men den som också släpper in Jesus i sitt liv, där gör Jesus något nytt och bestående. Vi blir lika honom. Om du inte blir lik Bibelns Jesus, så är det inte Bibelns Jesus du har släppt in. Det finns många Jesusar i den här världen. Och antikrist betyder inte bara en som är emot Kristus, utan en som är istället för Kristus. Och det ska komma många, säger Johannes, och det kommer ganska snart när vi kommer framåt några år efter evangelierna har skrivits. och sluttiden ska vara full av allt möjligt. Evangelium är Guds kraft till ett nytt liv. Inte bara nya tankar, inte bara ord, men också gärningar, hela våra liv. Det är väldigt lätt att se på någon om han är en Jesu lärjunge, för det är honom han följer. Det är Jesus som är Herre. Är han Herre i mitt liv? Eller har jag bara honom som någon slags säkerhet? Vem är Jesus för dig? Vem är Bibelns Jesus för dig? Stämmer det med Jesu egna anspråk om sig själv? Det är en viktig fråga. Jesus frågar, har ni förstått allt detta? Och de säger ja. Enkla liknelser, enkla poänger. Men sen säger Jesus någonting vidare. Därför är varje skriftlärd som blivit en himmelrikets lärjunge som en husbonde som hämtar fram ur sitt förråd både nytt och gammalt. Och det är intressant att lyssna till messianska judar. Gör det någon gång om du inte har gjort det. Det är berikande. Och jag vet ju att du har gjort det, för att har du läst något från breven så är ju också det judiska, alltså messianska judar allihopa som har skrivit breven. Paulus, han var en skriftlärd, en laglärd står det, som blev en himmelrikets lärjunge. Han kunde verkligen ta fram det som var både gammalt och nytt. Det finns många utmaningar när vi läser Bibeln. Vi tänker att Bibeln, den har skrivits till mig. Och det har den på ett sätt. Men de första kristna var alla uteslutande nästan judar, va? Och Jesus själv var judisk, jude. Paulus, han övergav inte sin judiska identitet efter sin omvändelse, efter mötet med Jesus, utan han höll fast noga vid den. Och när vi läser de apostelgärningarna så ser vi det, till exempel i apostelgärningarna 21, där när han besöker templet, hur han liksom genomgår alla reningar och offer bärs fram. Och han höll fast vid sin judiska identitet. Det här är ingen liksom motsats för Paulus. Och det är väldigt klart genom undervisningen som Paulus har genom breven att rättfärdighet inte kan vinnas genom laggärningar. Det är det som är den stora upptäckten. Så pekar han tillbaka på Abraham. Han trodde. David. Han prisar den människa salig som Gud inte läser Romarbrevet 4. Men han upptäcker någonting. Tron på Jesus leder till ett nytt liv i enlighet med Guds vilja, som också är Guds lag. Lagen blir liksom inget tvingande ok som den förut varit, men en vägvisare vi vill följa, för vi har fått ett nytt hjärta. Och profeterna i Gamla testamentet, de ser fram emot den tiden då Gud ska lägga in ett nytt hjärta i oss. Och Hesekiel, han skriver så här: jag ska ge er ett nytt hjärta och låt en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Enligt judiskt tänkande är du bara en son om du är lydig. Vi vet att Jesus var lydig hela vägen in till döden. Paulus, han börjar Romarbrevet. Uppdraget är att föra alla folk till trons lydnad. Och det förutsätter barnaskapet. Alla som tog emot Jesus gav Gud rätten att bli Guds barn. Men ibland blandar vi ihop de här spåren, det judiska och det hedna kristna. Och det blir väldigt rörigt för oss. Men grunden är Guds givna lag är god. Gud kan inte ge något som är dåligt. Mose lag gavs till Israel efter räddningen genom Röda havet. Vilket innefattar många saker. Det innefattar lagar gällande civilrätt, rituella föreskrifter, men också etiska lagar, eviga lagar som Jesus skärper i evangelierna. De gäller för alla tider. Vi hedna kristna är inte av judisk härkomst. Vi är liksom ålagda vissa andra saker som du kan läsa om, som skiljer från judar, de omskurna. Vi är förelagda liksom att hålla oss från sådant som är orenat genom avgudadyrkan. Det är en hel del, men det får bli en annan predikan. Kött offrat till avgudar, blod, kött från kvävda djur och all otukt. 21, kapitel 21 och kapitel 15 kan du läsa om i apostelgärningarna. I hela apostelgärningarna försvarar Paulus sig att han predikar inget annat än det som står i Mose lag inför Festus, Felix, kung Agrippa. Paulus hade mött honom som Moses och lagen profeterar om. En som är lik mig, säger Herren, ska jag låta uppstå bland dina bröder, säger Mose. Det handlar om Jesus. När Jesus möter Emmausvandrarna efter sin uppståndelse så öppnar han deras sinnen, står det, så att de förstår skrifterna. Och Jesus börjar med Mose och alla profeterna och visar att det är om honom det handlar. Det är Jesus det handlar om. En laglärd som blivit en himmelrikets lärjunge. Han tar fram ur sitt förråd både nytt och gammalt. Men båda är gott. Ibland föredras det som är äldre till och med. Judarna har sin story och sin kallelse som ännu gäller. Som Gud liksom inte har ångrat. Och det är därför det stormar en hel del om Israel. Och finalen väntar. Gud är inte färdig. I Romarbrevet 11:29 läser vi: till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Och det gäller också primärt Israel. Det står om en dag då hela Israel ska bli frälst. Och jag tänker mig att det är den dagen då Jesus kommer tillbaka. Det kommer en dag i den nya tidsåldern där liknelsen, när himmelriket bryter in med full kraft, när nätet dras upp på land. Det är dagen då Jesus kommer. Då kommer det också bli en separation mellan rättfärdiga och onda. I kapitlet innan liknelsen ges säger Jesus så här: att Nineves män ska uppstå på domens dag och bli till dom över alla de som har hört om Jesus men som avvisat honom och inte omvänt sig från sina synder. Jesus säger att drottningen av söderlandet ska vid domens dag träda fram mot det här släktet som har hört om Jesus och bli det till dom. För hon kom från jordens ände för att höra Salomo, säger Jesus. Och så säger Jesus: jag, säger Jesus, han är mer än Salomo. Jesus är mer än Salomo. Enligt Bibeln, oavsett vad vi tycker om det, kommer en dag då mänskligheten ska separeras. Precis som fiskaren gör med sin fångst. Och det är inte mina ord, det är Jesu ord. Liknelserna i kapitlet är flera och tydliga. Den enda som kan göra oss rättfärdiga är Jesus, så avvisa inte honom. Idag är frälsningens dag. Idag flödar Guds nåd till den som ber om den. Hur stor din synd än är, så flödar nåden ännu mycket mer, skriver Paulus. Det är inte domens dag idag, men den kommer, det kan vi vara helt säkra på. För annars är inte Gud en god Gud och en kärleksfull Gud. Jesus är för dig och mig. Och om inte du ännu har tagit emot Jesus i ditt liv, så gör det. Gör det nu. Säg till Jesus: fräls mig. Förlåt min synd och skapa också i mig ett nytt hjärta så jag också får leva för dig och leva för evigt i ditt rike. Amen. Herre, allt det som är ditt ord, Herre, bekräfta det på vårt hjärta. Och Herre, allt det som inte är från dig, må det glömmas i Jesu namn. Amen.